Dagens prekentekst, for å si det sånn, som jeg har valgt i dag å tale over, den kommer ifra Hosea. Og jeg tenkte jeg kanskje kan si litt før jeg leser dagens tekst. Så kan vi jo si at boka som vi skal som bærer navnet da, eller profeten Hoseas bok, det handler om en profet, først og fremst da. Som egentlig, det navnet som han har, er utledet av det samme ordet som også Jesu eller Josva er utledet av. Hosea betyr så mye som frelse, mens Josva og Jesus i tillegg til frelse også betyr Herren er frelse. Så det har samme grunn, det samme grunnordet som det her er ledet utifra. Men han heter altså Hosea, som betyr frelse. Og så skal vi få lov å høre om det å vende om. Og hva som kjennetegner Israel på denne tida som Hosea levde. Og det var en spesiell tid for landet. Og det her er snakk om, ikke nødvendigvis, når vi snakker om Israel, så tenker vi hele i dagens Israel kanskje, men her er snakket om Nordrike, ikke Nord- og Sørrike sammen, men Nordrike Israel i det gamle testamentet. Tistamme rike, og ikke Sørrike som er Judea. Og vi kan ta og lese de to versene jeg skal ha til prekentekst, og det er fra Hosea 14, 2-3. Israel, vend om til Herren din Gud, for du har falt på grunn av din misgjerning. Ta ord med dere og vend om til Herren. Si til ham, tilgi all misgjerning. Ta imot oss med godhet, så skal vi offre våre lepper som offer. Jeg tenker, vi hørte også her et innledning om det som var den egentlige prekenteksten til i dag, som handler om at vi skal følge Jesus, men også ta opp vårt kors og følge meg. Og her hadde vi også et folk i Nordrike. Så vi vet at etter at Israel ble delt i to, så gikk det ikke lange tida før at deres konge skjønte det at hvis de skulle ha samme religion som i Sørrike, så ville det ikke gå lange tida, så var de igjen forent som et folk. Og det som resulterte i det var jo det at han søkte ikke til Israels Gud, men han bygde egne offerhauger rundt omkring på forskjellige fjelltopper. Og så begynte de å samles og tilbe deres Gud der, som etter hvert ble i større grad mer og mer på Baal og Astarte og Moloch og forskjellige sånne hedenske guder som folkene rundt omkring hadde. Og den tida som vi nå kommer inn i her i Israel, så var det også en tid med, som vi også kan sammenligne med oss her i Norge i dag. Det var en rik tid økonomisk, framgangsrik tid med der folket hadde gjort store, hva skal vi si, de hadde forgått, økonomisk hadde det gått, og hadde levd i velstand. Men de hadde ikke det godt med Gud. De hadde vendt Gud i ryggen, som vi hører, og tilbedt andre guder. Så vi kan mye på mange måter sammenligne denne tida med Israel, med dagens tid her i Norge. Vi lever i velstand. Vi lever og har det godt som folk og nasjon. Vi kanskje aldri hadde det bedre økonomisk, med velstand. Men har vi det bedre eller dårligere, eller hvordan har vi det med Gud, må jeg spørre spørsmålet. Hvilken plass gir vi og ga Israel her til Gud på den tida? Og så velte Gud seg ut Hosea, ikke bare for å forkynne et budskap, men også leve ut et budskap. For går vi her frem til Hosea i kapittel 1, så er det når han blir kalt til profet, så får han samtidigt en befaling från Gud att han ska, inte bara ska gå och gifta sig med en kvinna. Inte bara en tillfällig kvinna. Man ska gifta sig med en horkvinna. En kvinna som vet vill kommer till att bryta äktenskapet. En som vill falla ifrån och vill kanske gå och älska en annan man än sin egen äkta man. Varför gör han det? Jo, för att det här ska vara ett bilde på hur det stod till med Israel. Det var utvalt av Gud till att vara hans folk, till att vara hans äktefälle och ha Gud som sin äkta man. Men det gick inte lång tid för att de också sviktade, vände sig väck och tillbade andra gudar. Och slik var det också med Gomer, som Hosea blev gift med. Och så gick det inte lång tid så fick de tre barn. Det första barnet, det var Israel, som på en måte betyder Guds sår eller Gud sprer. Vi ska ta oss 2 sekunder och läsa den som står här i bibeltexten här. I vers 4 och 5. Då sa Herren till Hosea 1. Då sa Herren till ham: kall ham Israel, för om en kort stund ska jag ta hävn på Jehus hus för blodsutgjutelsen i Israel och göra slut på kongeriket i Israels hus. På den dagen ska det ske. Jag ska bryta Israels by i Israeldalen. Står det. På den dagen ska jag bryta Israels by i Israeldalen. Och vad det här handlar om? Jo, det handlar om att på den tid som kung, den här dronningen Jezabel som vi alla har hört om, och kung Akab styrte, så fick de till slut bli dömt av Gud. Och så var det profeten som gick och eller deras konge som tog över, han Jehu kom och tog livet, inte bara av kungen men också av hans 70 barn och söner. Så det var ett allvarligt uppgör med de synder som levde i Israel där och då. Den ska bli spred. Gud sprer. Gud skapar ondskap. Eller inte ondskap, men han kommer med dem. Över ett ulydigt och gjenstridigt folk. Men så gick det lilla stund och så fick han en dotter. Hon skulle kallas Ruhama. Och det betyder så enkelt ingen barmhärtighet. Och vi kan läsa här i vers 6 och 7. I vers kapitel 1. Hon blev med barn igen och födde en dotter. Då sa han till ham: kall henne Ruhama, för jag ska inte längre ha barmhärtighet med Israels hus. Och jag ska sannolikt inte tillge dem. Men jag ska ha barmhjärtighet med Judeas hus. Jag ska frälsa dem vid Herren deras Gud. Jag frälsa dem icke vid bue, svärd eller strid, vid häster eller ryttare. Men Israel skulle gå till döms. Men likväl så skulle han välsigna Judea. Han kallade och han genom Hoseas liv. Så får de uppleva ett kall till frälse. Han kommer med ett dom. En dom om att dere hör inte mig till längre, för dere har vänt mig i ryggen. Dere har vänt mig väck. Och så gick det en liten stund och så kan vi läsa, så fick han ända en dotter, ett barn. Och hon blev kallt Lo-Ami. Och det betyder icke mitt folk. Och vi kan läsa här i vers 9. Då sa han: kall ham Lo-Ami, för det är icke mitt folk och jag är icke med dere. Och så inledde kallet till, eller starte kallet till Hosea för att bli profet. Kallet med att starta med att få tre barn som alle dømmer Israel. Så dømmer Israel vekk ifra Gud. Fordi at de har valgt å forlate Gud. Og så vet vi det at Hosea og hans navn, det betyr frelse. Og så kan vi det som kjennetegnet og kjennetegnet boka i Hosea. Jo, det er mye dom der. Det er mye fortelling om Israel, hvordan som skal gå med det, fordi at de har, når de har vendt Gud ryggen. At lever dere fortsatt sånn eller sånn, så går dere fortapt. Så går dere ille. Så har jeg ikke noe å gjøre med dere. Men det er også en annen historie, et annet budskap, som går parallelt med domsbudskapet i denne boka. Og det kan vi jo faktisk lese allerede i det 10. kapitlet her i første bok. I første kapitlet. Hva står det her? I det 10. verset. Likevel skal tallet på Israels barn bli som sand ved havet, som ikke kan måles eller telles. Det skal skje på det stedet der det ble sagt til dem: dere er ikke mitt folk. Skal det bli sagt til dem: den levende Guds barn. Vi hørte i starten at Gud kalte Israel til å vende om. Og så hørte vi starten av Hoseas profetgjerning. Var å dømme. Var å komme med, ikke bare i ord, men også gjerninger, skulle han vise hvordan Israel hadde gått frem. De var ulydig. De vendte Gud ryggen. De snudde han ryggen. Og det som skjedde var jo også at Gomer, Hoseas kone, hun vendte han ryggen og gikk bort og elsket en annen. Og ble slavekvinne, som han måtte igjen gå og kalle tilbake og hente tilbake og ta til nytt på ekte. Men det var for å vise hvordan det var stod til med Israel, som en gang var blitt kalt til å høre Gud til å være Guds utvalgte folk, men som nå hadde vendt Gud ryggen og glemt ham. Ja, de hadde til og med vært med på det som Guds ord forteller, at han skulle være med og offre til avgudene, og enda til menneskeoffer. Men det virkelig falt. Og likevel så hadde Gud også velsignet dem der med velstand, gode liv. For Gud, han er en nådig Gud. En Gud som ønsker å gi tilbud, ønsker å være med, ønsker å velsigne, ønsker å komme. Være til stede fordi han har kjær. Fordi han har kalt. Det ser vi også når vi går inn og ser på parallellen eller i Nye Testamentet med Jesus. Så hører vi om at han kom, ikke bare for at han kom også med et domsbudskap i enkelte ting. Vi ser Johannes som gikk foran og kalte til omvendelse. Omvend dere, sier han. Og så pekte han, og så bedte han om å døpe seg og tro syndens komme til syndens forlatelse. Komme innenfor Gud, innenfor tronen, innenfor Gud Fader, og søke Jesus. Og så kom Jesus og fortsatt å dømme, men også å forkynne at han skulle komme til denne verden for å sone vår synd. Han kom med et kall til omvendelse. Er kall til å søke seg og sitt. Går vi videre ut i Hosea, så kan vi sikkert, her var mange ting vi kan lese, og jeg anbefaler dere alle å sette dere ned og lese ned denne boka her, og grunne på den. For vi har så lett å tale om, og snakke om at han Gud, han dømmer aldri. Han ikke har, han kommer ikke med dom. Men det ser vi gang etter gang i Israel. For Israel er også et eksempelfolk, ikke bare til hvordan det skal gå med, som oss som menighet. Men han kan ha et eksempel for hvordan han vil handle med nasjoner, folk og enkelpersoner. Og når et rike, noen som hører ham til, som er hans utfrelste menighet, som ikke var hele Israel, Men som var de troende i Israel. De som trodde på Gud. Och de som trodde i Judea. På en måte så var det sån på Hoseas tid och i det gamla testamentet att en världen som skulle höra Gud till, han måste först bli en jøde. Och så var inte det nok. Det var inte frälst i det att vara jøde. Men det att tro på Gud Fader och det löftet han har gett om en frälser, om då efter framme så skulle frälsa dem ifrån synd. Ifrån domen. Vi har en nådig och barmhärtig Gud som älskar sitt barn. Och så står det här i profeten Hosea i sjätte kapitlet. Vi kan gärna också läsa domen i förkant, men det kan också läsa för dere själv. Men här står det ifrån vers 1 så står det: Kom, låt oss vända om till Herren, för han har revet i stycker. Men han ska också läge oss. Han slog, men han ska också förbinda oss. Han ska göra oss levande efter 2 dagar. På den tredje dagen ska han resa oss upp, så vi ska leva för hans ansikte. Ja, han ska. Han har revet i stycker. Han har ödelagt det som var. Men han vill också läga, han vill sätta oss i rätt stein. Han kommer med ett budskap om dem. Om att du må vända om. Och du ska söka Herren. Men samtidigt kommer han också med ett löfte. Om att därmed du vänder om. Ska han också ta sig av ditt liv. Och läge det. Sätta dig i rätt skick. Skick som han hade plan. Och tanke och ett önske. Och längst efter att se. Och så står det här något som kanske så vi kan tänka. Ja, på andra måter också. Men först och främst kanske kan peka in emot Kristus. Han ska göra oss levande efter 2 dagar. På den tredje dag ska han resas upp. Och vi som lever idag, vi vet om att han sände Jesus. Och han låg i graven i minst 2 dagar. Och på den tredje dag så blev han rest upp igen. Jesus Kristus. Han skulle en dag komma och sona vår synd. Och han ska vi få lov att se för vårt ansikte och leva för han och hans trone. Och så kan vi läsa vers 3 här också. Låt oss känna, ja, låt oss jaga efter och lära Herren att känna. Lika visst som morgonröden ska han komma. Han kommer till oss som regne, som senregne och tidlig regne över jorden. Han kommer och vanne. Så vi kan hösta. Han kommer med liv. Där vi först får främst kanske vänta död. Men när han kommer att läge. När han kommer att sätta i rätt skick igen. Så får vi uppleva Guds nåde. Över nåde. Och så var det sån i Israel att många ting är lite motsatt av det vi tänker. När vi tänker dagen så tänker vi att dagen startar om morgonen. Och så slutar de kvällen. Eller vi tänker att nu står det om de tidig regn. Om våren så snackar vi om den tid vi lever nu. I april, maj, juni. Eller något sånt. Men i Israel så var tidig regnet. Det var på hösten. I september, oktober kanske. Och så kom senregnet. Det kom i maj. Det var då de höstade in. Det de hade sådd tidigare. Och så kan han få lov att jaga. Jaga att söka och lära han att känna Herren. Min Herre. Och så blir jag kanske lite minne på det som. Och så för min egen del. Kanske ska vara lite personlig. Jag huskar också den gången. Jag fick uppleva det att bli ett Guds barn. Det att få lov att ta emot Herren som min frälser. Så var det också sånt som vi hör om här att. Det var som att du blir reven i stycker. Du blir kallt och du blir nöda. Och du blir något som du inte kan välja själv. För vi har så lätt att tänka att när vi blir kallt av Gud. När vi ska bli en kristen så är det jag som ska ha regien. Det är jag som ska säga att nu ska jag bli en kristen och ett Guds barn. Men det är faktiskt inte du som bestämmer det. Det är Gud som kallar. Så var det också för mig. Jag huskar väl dagen före jag blev, eller natten före speciellt, hur det var att ligga där och känna på Guds kall. Känna på kampen in i dig. Du hade lust, du visste inte helt vad du gör, men det var så att hvis ikke jeg tar emot det kallet som Gud gir meg her og nå, så vil jeg gå fortapt. Det var en kjennelse på at jeg har ikke noe annet valg. Det bare koker og brenner i meg, og en sånn uro som jeg får ikke sove, jeg får ikke fred. Men hvordan skal jeg gjøre det? Jeg som er så elendig, jeg som er så forfæl, jeg som har levd så vekk fra Gud. Och så känner på den oroen som får lov att vara där och den nöden och att få vad ska jag göra? Jag kan inte gå och söka någon för att få höra syndens förlåtelse för exempel. Hur kan jag bli frälst? Och till slut så är det bara så att du har inte något annat valg än att måste böja knä och säga till Gud: jag är nöjd att åge mig. Må du hjälpa mig? Må du ta dig av min situation? Må du hjälpa mig kanske till att gå till en som jag kan få snacka ut i mig? Så att jag kan få fred i mitt hjärta. Fred i mitt inre. Och kan få tillgitt min synd. Känna att min synd också är tillgitt. Och det var det kall och Israel här får. En kall till omvändelse. Kall till att söka han. Men Israel sa kanske i stor grad: nej, vi vill inte. Vi önskar att gå den vägen du har kallt oss. Och så hör vi om all domen som Israel fick lov att uppleva. Och vi kan ta och läsa oss här ifrån kapitel 10, ifrån vers 14 och 15. Ska vi få lov att höra lite mer om dom. För det är så lätt att snacka om bara en Gud som är kärlig och barmhjärtig, som är glad. Och det är han. Men han vill också påminna oss om hur det vill gå med oss när vi inte önskar att söka ham. För att vi ska ha behov för omvändelse. Hvis vi tror att jag är världens bästa människa, jag grejer mig fint, hur ska jag ha behov för hans frälse? Och här står det i vers 14: därför ska det bryta ut uppror ibland ditt folk, och alla dina fästningar ska läggas öde. Nu tror jag läste fel här. Vi kan ta heller och gå tillbaka i förtekant av den. Jag var här var det. Nu får se det. I förtekant av den texten jag läste i sted. Så står det här i vers 14 i kapitel 5: för jag ska vara som en löve mot Efraim och en ung löve mot Judas hus. Jag ska riva i stycker och dra bort. Jag bär bort och ingen ska utfri dem. Jag vänder igen tillbaka till mitt sted, intill de erkänner sin skyld och söker mitt ansikt. I sin trängsel ska de ivrig söka mig. Hör det? När Gud får lov att kalla, får visa oss vem vi är och se: jag kan inte göra något själv. Jag har ingen rätt till att påberopa mig att jag är så perfekt. Men att det är bara Jesus, det är bara Gud som kan frälsa. Så vill också synserkännelsen komma fram. Och du vill uppleva kallet till att vända om. Till att söka Herren av ett helt hjärta. Och så skulle vi få lov att höra om Israel. Och Israels och Guds kärlighet till sitt folk. Vi hör hur han dömer dem väck. Och hur långt väck ifrån Gud de har levt här i dessa år. Och den tiden, bara för att komma på ett sidespår här lite, ett kort sidespår, så vet jag också att Hosea, när han levde, det var inte helt parallellt med Jesaja i Sørrike. Profeten Jesaja. Men han levde, Jesaja sin tjeneste startet noen år senere og varte litt lenger, men de levde omtrent på samme tid. Hosea og Jesaja. Bare sånn at du vet det. Den ene opererte i Nordrike, altså Hosea, og Jesaja han jobbet med hoffet, med det kongelige hoff i sør, i Judea. Men så står det her i kapittel 11 fra vers 1. Fra Israel var ung, elsket jeg ham, og ut fra Egypt kalte jeg min sønn. Men når du kalte på dem, gikk de bare bort fra dem, offret til baalene og brente røkelse for utskårne bilder. Men det var jeg som lærte Efraim å gå. Jeg holdt dem ikke i deres armer, men de forstod ikke at jeg leget dem. Jeg dro dem med menneskers rep, ja, med kjærlighetsbånd. For den var jeg lik de som løfter åke av deres kjever. Jeg bøyde meg ned og ga ham føde. Han fikk ikke vende tilbake til landet Egypt, men Assur skal være hans konge, fordi de nektet omvende seg. Sverdet skal rase i hans byer, ødelegge hans bommer og fortære ham på grunn av deres egne råd. For mitt folk holder fast ved sitt frafall fra meg. Selv om de roper til den høyeste, er det likevel ingen som opphøyer ham. Hvordan kan jeg gi deg opp, Efraim? Hvordan kan jeg overgi deg, Israel? Hvordan kan jeg gi deg opp som Adma, eller gjøre med deg som Sebojim? Mitt hjerte vender seg i meg. All min medygg brenner varmt. Jeg skal ikke forberede min vrede, eller min brennende vrede. Jeg skal ikke ødelegge Efraim igjen, for jeg er Gud og ikke et menneske, den hellige i din midte. Jeg vil ikke komme med vrede. De skal følge Herren, han skal brøle som en løve. Når han brøler, skal barna komme skjelvende fra vest. De skal komme skjelvende som en fugl fra Egypt. Som en due fra landet Syr. Jeg skal la dem bo i sine hus, sier Herren. Han skal ha medynk. Han skal ha barmhjertighet. Han skal nå det med sitt folk. Han vet alt hva de har gjort. Og han vet at de har vendt Gud ryggen, velt og vendt vekk. Men likevel så innrømmer Gud at han elsker dem. Han har bare gode tanker og gode ønsker for Israel. Og det tror han også har for vårt folk her i Norge. Han kaller til omvendelse. Og så ser vi i denne tiden som kanskje en tid som vi kanskje burde ha satt våre stille og begynt å tenke over. Hva er det som skjer med denne pandemien for eksempel? Hvorfor er det sånn at vi skal få oppleve at verden, på en måte, hele verden stopper opp? At hele verden på en måte blir satt ut av et virus. Og vi nesten ikke kan gjøre noe. Det burde jo egentlig gi oss til ettertanke som mennesker, som folk, som nasjoner. Hvorfor skjer det her? Men i stedet for at vi kanskje vender oss til Herren og søker Gud mer, og så er vi også i den tid som vi lever i, så har folket valgt å vende Gud ryggen. Hva vi ser rundt oss som skjer, det snakkes om, bare for å ta eksempel i Norge, vi har noe med, vi skal utvide abortloven, for eksempel. Vi har ikke nok med de barna vi har tatt livet av, men vi skal ta enda mer, flere barn, skal vi ta livet av i mors liv. Hva er andre vi gjør? Jo, vi løfter frem at det som Gud har skapt, mellom at vi, han har skapt to kjønn, mann og kvinne, det eksisterer ikke lenger. Det er masse kjønn, det er mange, det finnes både menn og hen, og det finnes alle slags mellomordninger, og hvem som helst kan gifte seg, og det livslange ekteskapet som er mellom mann og kvinne, det eksisterer ikke lenger. Hvorfor ikke etter våre myndigheters lover?
och regler.
För nu är det bara kärligheten. Det är att älska, eller inte att älska sin nästa som sig själv. Men att ego är mitt, att jag ska få lov att bestämma vad som är rätt och galt. Ska vara det som är rådande och viktigt. Och nu mitt under den här pandemin för exempel, så har också Stortinget vetat att för exempel Pride-flagget ska likestillas med den norska flagget. Bara för att ta exempel. Hur går det med vårt folk? Hur går det med vår nation? När vi vänder Gud ryggen. När vi egentligen inte önskar att ha något med han att göra. Och vi inte ser att Gud är här och kallar på oss idag. Bland annat med att sända oss en pandemi. Så berättar oss att vi har inte kontroll. Vi vet inte vad morgondagen byr på. För det är bara Gud som vet. Och det är bara han som kan frälse. På samma måte som han sände Hosea. För att förkynna genom liv och genom ord. Om Guds frälse. Om Guds barmhärtighet. Om Guds nåde. Och att en dag så skulle komma en som skulle frälsa. Han skulle dö och sona all vår synd. Och så tänker jag vi kan helt till slut avsluta med att läsa de ord som står i första Korinthierbrevet i det andra kapitlet. Där talar aposteln Paulus om något av det viktiga och något av det centrala och det enaste grund till att vi har rätt på frälse. Och det enaste orsaken till att vi kan kräva frälse. Vad står det? Vi kan läsa faktiskt ifrån 1 Korinthierbrevet 2:1. Då jag kom till dere, mina sösken, kom jag inte med främragande talekunst eller visdom och förkynte Guds vittnesbörd för dere. Och jag är fast bestämd på att jag inte ville vite något bland dere utan Jesus Kristus och ham korsfästet. Jag var åt dere i svaghet, i frykt och i stor beven. Min tal och min förkynnelse var inte med årtalande ord från mänsklig visdom, men med ons och kraftsbevis. För att deras tro inte skulle vara grundlagt på människors visdom, men på Guds kraft. Och så minns vi till slut dessa ord som stod i vers 2. För jag var fast bestämt att jag inte ville vite något bland er utan Jesus Kristus och han korsfästet. Så den eneste grund till frälse, den eneste grund till att vi ska kunna slippa gå förtappt. Det är inte vår rättfärdighet eller våra gärningar eller att jag står här och förkynner ordet. Men det är att jag tror att Jesus också döde för mina synder. Och för min synd. Och sona den. Och så ska vi bara då läsa igen det som stod i, som vi öppnade med. Eller det som är prekentexten idag. I Hosea 14:2-3. Israel, vänd om till Herren din Gud. För du har fallit på grund av din missgärning eller på grund av din synd. Ta ord med dig och vänd om till Herren. Säg till ham, tillgi all min missgärning. Ta emot oss med godhet. Så vi kan offra våra läppar som offer. Så det är lika att vi kan få lov att uppleva din frälse. Att du kan tillge oss all vår synd. Så vi kan vara dina barn. Vaska ren i ditt fullkomna färdiga offer som är Jesus Kristus och hans blod på Golgata korset. Ja, Herre Jesus, vi ber om det. Herre, vi ber om att du må få vara nära oss också här idag. Att vi må en gång för alla också få lov att skönna och förstå. Att du må visa oss och du må kalla på oss, Herre. Kalla oss till omvändelse. Kalla vårt folk till att få lov att erfara och känna vem du är, Herre. Att du är den eneste sanne Gud och han vi kan söka. Och den enda vi kan få frälse ved, Jesus Kristus. Ja, det ber vi om, Herre, i Jesu namn. Amen.